Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Välkommen hit, Maria Borelius.
Tack ska du ha, Mia.
Ja, och då är det så här att vi, jag är övertygad om att alla i Sverige vet vem du är, men vi har väldigt många norska lyssnare. Och jag vet att dina böcker har sålt mycket i Norge också, så säkert är det många norrmän som vet vem du är. Men tänk nu att det är någon som absolut inte har hört talas om dig. Vem är du? Hur skulle du beskriva dig?
Jag är mamma till 4 barn. Jag är vetenskapsjournalist. Jag har precis fyllt 60, vilket var jätteläskigt. Numera så skriver jag populärvetenskapliga böcker på ett ganska nytt sätt. Hälsorevolutionen i Norge. Bliss heter Bliss på båda länderna och har precis kommit ut med en ny bok som heter Förundran. Och sen arbetar jag som konsult i näringslivet, framförallt mot vetenskapliga institutioner och tech, biotechföretag.
Mm. När är du som mest sårbar?
4 på eftermiddagen.
Ja, underbart! Ja.
Då är jag trött, då är jag grinig. Då kan jag bara göra rutinsaker. Och om det är helg drar jag mig gärna undan med någon bra tidning eller någonting. Det är liksom en biorytmgrej för mig. Men nu är jag ju vetenskapsjournalist, så jag tänker lite så. Men som mest sårbar mänskligt är jag när jag möter en grupp människor som är super, super coola och jag känner mig väldigt töntig.
Mm. Vad kan det vara för människor? Vad är det som är supercoola?
Ja, supercoola, de är mycket mer så att säga världsvana, klädkoordinerade med perfekt liggande hår än vad jag är. Det gör mig blyg.
Vi pratar ju mycket om självledarskap och att veta om att så här, 4, det är verkligen självledarskap. Alltså, för det handlar ju väldigt mycket om så här, självkännedom och förstå så här, sina behov och sina styrkor, sina utmaningar. Och att jag har aldrig fått ett sånt konkret svar. Så jag blir liksom väldigt lycklig redan från starten. Och, ja, men en till sak med sårbarhet. Du var ju politiker och minister under en väldigt kort tid.
Väldigt kort. Det är några veckor av mitt liv som var absolut skitjobbiga, som att ramla 30 meter ner på ett betonggolv. Mm. Och det är liksom sådär när man varit med om en sån grej. Och det var ju ett publikt fiasko av rang. Skamkänslor, skuldkänslor, familjen.
Och då kan vi berätta för dem i Norge.
Ja, ja, jag blev ombedd att ställa upp i politiken. Det gick absolut superbra. Jag fick näst mest personröster i det parti jag ställde upp efter partiledaren. Och ombedd ganska omgående kom in i riksdagen att bli handelsminister. Och jag hade bott utomlands och jobbat mycket med företagande. Och ombedd att ge mig ut och resa och sälja Sverige. Och tänkte jag, där tror jag skulle kunna bidra. Men jag hade inte levt på ett sätt som man måste leva för att kunna bli politiker. Jag hade haft barnflicka. 4 barn, 2 sjuka föräldrar, man som jämt jobbade. Och det här var visserligen 10-15 år innan jag blev politiker. Och jag svarade väldigt klantigt när media kom och jag blev ställd och trängd. Så det blev liksom en jättegrej. Så vi var 2 kvinnliga ministrar. Den andra hade inte betalt tv-licensen. Som man kan väl säga också, jag ska liksom inte skylla ifrån, vi fick inte jättemycket stöd heller. Vi var kvinnor och de 2 som var nya. Och som någon journalist sa, när vi luktar blod så fäller vi. Och det luktar blod om två nykomling kvinnor, va?
Ja.
Och de fällde big time. Och det var jättehårt.
Alltså, det är så många
jag avgick,
saker i det här.
Ska jag säga, ja, men också, precis. Efter bara en vecka. Och det var när Säpo hade kommit och berättat att de hade 50 personer som hade skickat ut något mordhot mot mig. Och då bara kände jag, men det här är inte klokt. Här står jag med en hund som inte ens kan gå ut och bajsa liksom med journalister i trädgården och har 50 personer som vill ta livet av mig och min familj och har inte ens staket runt vårt hem.
Nej.
Det går inte.
Så då gick jag. Otroligt orimligt. Ja. Alltså, det är så otroligt galet.
Men sen, och det här är ju just den här, det pratade vi när Pia Sundhage var och besökte vår podd. Mm. Så pratade vi om det här när man inte, alltså att när man inte får möjlighet att försvara och förklara, alltså det här när ett drev blir liksom så oproportionerligt och orättvist, alltså den här känslan av att inte få möjlighet att så här säga det man vill eller få upprätta, förstår du min?
Man kan hålla på och älta såna grejer, men jag har kommit till ett annat sätt att leva med det här, Mia, och det är att en sån som jag ska inte ge sig in i politiken. Därför den är idag gjord för folk som har bestämt sig för den här när de var 16. Och jag har träffat folk som säger om den där politiken, han var ju känd för en sak på universitetet. Han var den enda som betalade tv-licensen. Därför han hade redan när han var 20 bestämt sig för att han skulle bli politiker när han var 40. Och liksom tänkt taktiskt. Det är sådana människor som, så systemet, jag borde fattat det.
Tycker du det?
Nej, men jag...
Ska det behöva vara så? Jag skulle vilja att det var precis tvärtom. Att vanliga...
Jag vill också ha ändring.
Vad tänker du,
Yvonne? Jag vill ha ändring.
Ja. Men vet du vad? Jag kan känna så här att... Men nu är jag troende. Och då har jag någon slags känsla för att livet ganska hårt och ruft, men på något sätt pekar en till det man verkligen ska göra. Och där är jag nu. Och jag får skriva mina böcker, jag älskar detta. Och jag gör det med en helt annan klangbotten. Därför att jag har varit i en sån skit själv. En sån jävla mega skit, så det finns inte. Där liksom allt rasade omkring mig. Och jag hade aldrig vågat ge mig på det här på det sätt som jag gör nu. Utan har varit i den. Men det vet ju ni. Jag sitter ju här med två missbrukare som har varit i så tuff situation. Det vet ju ni, eller hur? Och genom det skaffat er insikter och också en fruktansvärd empati med andra människor. Och skriva med kärlek och värme och empati och veta att ibland är livet bara så svårt. Så att på något sätt så kan jag nu, det här är jättelänge sedan, det är 14 år sedan, bara säga tack livet, tack Gud, wow, det var en jävla rutschbana jag fick åka ner för där, liksom Niagarafallen, men... Oj, vad jag lärde mig. Tack för att jag överlevde det hela.
Och förlåt, tar du?
Man blir engagerad. Ja. Alltså jag tänker ju, det ena är ju tråkigt. Att det ska behöva vara så. Men jag tänker också, jag förstår också den här med att man är en viss personlighet eller man har vissa gåvor och man vill göra någonting. Och det handlar om att hitta, vart kan jag göra det? Alltså du har ju hittat ett helt annat sätt istället att nå ut och kunna använda dig av den personen du är. Att vara spontan, att kunna vara liksom... Vi pratade ju lite innan om det.
Ja,
hur du använder dig av och samla din erfarenhet när du skriver. Och...
Ja, och vad som är intressant för att... Vad jag märker också att när man bjuder på den sårbarhet och den äkthet och töntig, pinsam, skamlig, allt det här, så får man människor med sig. Och jag... är så här tråkig grej liksom, men jag är en folkbildare. Jag älskar när jag och mina läsare då håller på att upptäcka nya saker tillsammans, och det gör jag också sen mycket i mötet med läsarna, väldigt mycket frågor hela tiden, och jag tar med mig det in i mitt vetenskapsjournalistiska arbete. Så att jag hade aldrig liksom vågat jobba på det sättet innan det här hände. Och sen var det ju bara trist att det skulle vara en sån himla fet smäll för min nära omgivning. Och där kan jag titta på mig själv och säga, gud vad du är självtillräcklig, Maria, som går omkring och säger vad du har fått lära dig mycket. Men din omgivning, de bad inte om det här. Det tycker jag fortfarande känns jobbigt.
Mm.
Så det lever jag med fortfarande. Men jag vet inte om vad ni tänker med era erfarenheter, om den här känslan för vad ni utsatt er omgivning för, om det... För de har ju liksom inte bett om att få bli finare och bättre människor, eller? Vad
precis.
Tänker ni där?
Alltså så här, vi brukar ju säga, alltså, och jag tror att vi delar det här rätt mycket, men ibland när man berättar att man har varit missbrukare, knarkat och sådär, så är det ju många människor som frågar så här, vad är det värsta du har gjort, eller vad är det värsta du har varit med om, eller ställ till med, eller något sådär. Det är nästan lite sensation. Och då kan jag säga så här, att det är alltid så att vad jag än har lärt mig och vad jag än har gått igenom, så är det någonting som aldrig gör det värt det. Och det har alltid varit det värsta. Det är det man har ställt till för dem runt omkring. Det de har varit med om. Och det är någonting man får leva med. Det går liksom inte. Man kan ställa till rätta mycket. Man kan tänka på olika saker. Jag vet till exempel med min pappa, som också då förlorade min mamma till ett missbruk. Och var ju livrädd för att någonting skulle hända mig. Vilket jag visste om. Så när jag hade ställt till då, han var jättearg på mig. Då såg jag till att hålla mig borta så pass länge. Så han inte visste om jag levde eller inte. Så han skulle förlåtit mig för vad som helst när jag kom hem.
Ja, schysst manipulation.
Ja, det är, ja, eller hur? Det är fantastiskt. Ja. Så att, vad jag fick göra var att jag fick tänka på, när jag blev nykter och drogfri, att höra av mig minst en gång i veckan. Oavsett om jag hade någonting att säga. Sådana saker.
Och det är väl så man läker när man som missbrukare har skadat de som stod en närmast. Att man får lägga väldigt... Alltså man behöver... För att inte fortsätta vara självupptagen och gå runt med skulden och skammen. För det hjälper ju inte personen som har blivit drabbad. Så måste man faktiskt väldigt handlingskraftigt titta på vad blir gottgörelse i just det här unika fallet. Och då måste man titta lite på vad är det absolut som... För det vet jag ju då som var Yvonnes mentor. Att då tittade vi på det. Hur drabbades din pappa? Ovissheten, oron. Han ska aldrig mer, inte ens en sekund, behöva känna så gott gör man. Så att det är det som man får lägga kraften på. Och ju mer man lägger kraften på att gottgöra på det specifika sätt, för alla relationer är unika, så man ska inte göra på samma sätt. Och man måste också, för ofta handlar det om att man själv vill bli förlåten, så man har massa ego med sig och det måste man paketera. Så att det handlar inte om att jag ska bli förlåten, utan det handlar om att jag ska ställa till rätta.
Och där klokt. Är ju lite, ja, och det är väldigt viktigt att känna att man har något handlingskraftigt att göra. Men jag tänker att det är lite skillnad mot det du var med om. Ja, alltså det var jag ställde ju till det lite.
Precis, det har alltså, vi ju båda gjort. Så att i ditt fall så skulle jag, så här, nu frågar du inte du, men jag tänker ju att du har 4 barn. Mm. De har ju inte påverkats likadant av det som händer.
Nej.
Och därför så är ju det du kan då göra är 4 olika saker, beroende på relationerna. Mm.
Nu har vi haft gott om tid och jag har barn som... Ja, så ja. Vi har väldigt god relation. Men ja, kort sagt, man får inte bli... Och jag tycker det här med liksom jaget och laget är så himla... För att i den här nya boken som jag skrivit, Förundran, som kommer ut nu, så är en av löftena i Förundran är just att flytta fokus från jaget till laget. Mm. Att någonting ställs om i hjärnan om man håller på att titta på vad det är. Hjärnan har ju lite så att den har bakgrundsbruset, tyvärr liksom skärmsläckarläget är jaget. Lite boring, halvsekt jagsurr. Men det verkar som att Förundran kopplar på system i hjärnan som kopplar på lagtänket. Och det här är, ja, det är lätt att bli fast i sina egna lärdomar och sitt eget snurr kring en grej. Men liksom att lyfta upp till det du säger, till laget. Och sen vara, precis som du säger Mia, som jag tycker är jätteklokt, titta på individuella behov. Mm. För laget är inte bara någon kollektiv snurrmassa av liksom någon getingsvärm. Utan det är ju individer som behöver saker. Mm. Nej, bra, jag tar med mig det. Tack så mycket.
Och när vi ändå då är inne på så... Du skrev ju då den här hälsorevolutionen där du pratar mycket om antiinflammatorisk liksom kost. Och framför allt så, jag tyckte väldigt mycket om boken. Sen är jag ju lite så här, jag vill bara säga vad jag ska göra. Jag orkar inte förstå alla detaljer. Men däremot älskade jag dina egna berättelser. Alltså din resa, hur du tog med oss på de här olika, liksom alla du träffade, alla du ställde frågor. Du delade med dig av din egen resa. Jag tyckte otroligt mycket om den. Och även Bliss tyckte jag om. Men Förundran är ju ett ord som vi inte har använt särskilt länge. Det är som att det håller på och breakar nu. Kan du inte bara börja där? Hur blev det att du skrev en bok om förundran och vad är förundran?
Så när jag höll på med hälsorevolutionen så hade jag ju trott att det här skulle bli en sån här... Det handlade ju om min egen resa med mat och motion. Svenskt, präktigt, handfast. Liksom jordbrukarsamhället, så här ska man äta, så här ska man motionera. Eller hur? Det är så tänker svenska kring hälsa. Min dotter, min yngsta fjärde dotter, familjens rebell, of course, var då i Hollywood för hon skulle bli skådespelare och träffade väldigt mycket skådespelande, bohemiska, hippie, annorlunda människor. Och så sa hon till mig, men mamma, du håller på, för då hade vi hittat de här länkarna mellan inflammation, låggradig systemisk inflammation och depression. Alltså att det fanns också en koppling till psyket. Och då frågade hon mig, men mamma, hur kommer det sig att så många skådespelare som har spelat negativa roller tar livet av sig? Ja, men vad tänker du på då? Ja, men Heath Ledger som spelade Jokern. Han åkte ut och bosatte sig i ett jättesvårt område, satte sig bara i ett rum, åt skitmat och tänkte negativa tankar från morgon till kväll. Liksom,
wow.
Det bara kryper i när man tänker sig det här. Och efter den upplevelsen så tog han livet av sig. Och så började vi prata mer om det. Och hon som spelade Edith Piaf i den här fantastiska rollen, hon blev deprimerad. Anne Hathaway, när hon hade spelat i Les Miserables, gick in i depression. Och då började jag titta på kopplingen mellan negativa känslor och inflammation. Och så fick jag en idé, men tänk om det är så att positiva känslor kan verka åt andra hållet, dra ner låggradig inflammation. Där hittade jag forskning om positiva känslor och det som stod ut som ett känslornas Rolls Royce på att dra ner inflammation, det var förundran. Eller å på engelska, wonder. Och det är den här, wow, vilken soluppgång. De blånande bergen, skärgården, en sommarmorgon, upp i fjällen. Tala om Norge, vid fjord. Norge är ju förundranslandet nummer ett, sorry i Sverige, men så är det ju. Så det är den känslan. Eller vid stor konst, vid fantastisk musik, vid crescendon. Det kan vara allt från Eddie Murphy till Mozart. Andliga upplevelser kan man få förundranskänslor också. Ni vet när man lämnar kroppen och får en annan tidsupplevelse. Stora idrottsevenemang när man går och hejar på sitt lag och är med hela gänget. Också när vi gör gott för andra. När vi går utanför oss själva. När vi är lite grann 1% Moder Teresa. Och sätter laget för oss själva. Där är möjlighet till vår förundran. Och så var jag ute och föreläste mycket. Och då märkte jag att när jag pratade om så här, maten och motioner. Men det här är det och det här är polyfenolerna. Men när jag skulle prata om förundran, då fick jag en annan röst. Och framförallt alla som jag talade med i publiken, de bara satt alldeles stilla så här och tittade. Och så såg jag att ansiktena blev helt utslätade. Och så tappade de hakan lite grann. Och så bad jag dem att blunda och tänka på sin favoritnatur. Och så bara såg jag, men gud, det här är liksom 50 timmars meditation i det här rummet. Och då kom en kvinna fram till mig efteråt som just höll på att bli frisk efter en cancerdiagnos. Och så sa hon så här väldigt stilla, kan inte du berätta lite mer för mig om förundran? Ja, vad är det du tänker? Jag tänker att det ska göra mig frisk, sa hon. Och då tänkte jag, shit, det här är skitviktigt alltså. Så att jag tänkte, jag måste förstå mer vad det är, hur man uppnår det och man kan... Ungefär som du pratar om självkänsla, Mia. Istället för att säga, det är bra med självkänsla. Ja, men hur når jag för att komma dit?
Mm.
Så, och vad är det gör med oss?
Mm.
Så det var så jag började undersöka. Hur skaffar vi mer förundran? Vad är det för underliggande biologiska mekanismer? Vad är det gör med oss? Vad är den senaste forskningen? Och hur kan det här läka oss på djupet? Så det här är en undersökande detektivbok i superstarka positiva känslolandskapet förundran. Det var ett kort svar.
Ja, men, ja, och
så, vad tänker
men jag
ni om
tänker,
det?
Nej, men jag tänker också att det är, i och med att det här är lite nyare. Och det kommer lite nya. Och det är lite som när självkänsla kom. Att det är ett nytt sätt. Någonting som flera upptäcker. Det här är viktigt. Det här är en av grunden. Det här är en av basen vi behöver. Precis. Och därför tänker jag att det är bra att du fick utveckla lite. Och så där, för att förundra, alla vet inte. Det här är nytt.
Precis, och på samma sätt som att självkänsla inte var något som vi hittade på. Det var bara det att vi var de första som förklarade på ett enklare sätt så folk kunde känna igen sig. Och det är precis samma här. Naturen har ju funnits. Alla de här möjligheterna har ju funnits. Det är bara att ingen har förklarat på det här sättet. Och det är ju häftigt, apropå att då få ta med människor på en resa och lära. Så vilka har du mött då i och med den här boken? För jag vet att du träffar människor när du skriver.
Jag träffar. Och det som är spännande här också, nu kan inte jag självkänsloområdet, men det är ju att det pågår väldigt mycket ny forskning inom the O area, så AWE, förundran på engelska. Vi visste inte riktigt ens hur vi skulle översätta det faktiskt från
början.
Det
tänkte jag på, för bliss behöver vi ju inte. Alltså nej. Men det är för att man inte fattar hur man ska uttala. Nej. Det går inte att säga.
Precis. Och det är ett gäng forskare, både Stanford och borta i Berkeley och vid Toronto University. Och det som är coolt med dem, men det är ju för att jag är en biologinörd, det är ju att de letar efter biologiska markörer. Så att det inte bara så här, hur känns det bra eller dåligt, utan de vill gå lite djupare och försöka förstå, och vilka är de underliggande biologiska systemen. Och då har de tittat mycket på en cytokin som är en av de här snabbtelegrafisterna för inflammation, som för övrigt väldigt aktuell med corona. 40% dör ju av cytokinstormar. Och det visar sig ju att förundran sänker en av de här cytokinerna. Och de har börjat titta mycket på större biologiska system, och man ser att ett system som är kopplat till oxytocin, som är absolut ett supercoolt hormon, som är alltså det är så här superfixar hormonet, barnafödande, amning, bonding, käka mat ihop, gilla varandra, älska varandra, sex, flock, trivas ihop, alltså det är bara en jätteklubb med grejer. Men också att liksom oxytocinets baksida är vi och dem. Okej, det här är de jag hänger med, men jag hänger inte med dem. Och vi vet också,
är det för att vi vill behålla känslan av oxytocinet, så vi är rädda att liksom någon annan ska komma och förstöra eller bli av med det? Eller?
Man kan säga så här, att så fort du ska skapa ett vi, så blir det också, alltså, så här tänker biologerna, en slags gränslagning mot ett dom. Till exempel, vi är här nu på ert företag. Ja, men då är det vi här på ert företag, till skillnad från dem nere på våning 4. För de är ju inte i det här företaget.
Just det,
ja. Så det behöver inte ens vara att man är taskig mot andra. Utan det är bara vi på våning 5. Liksom. Eller vi på den här sjukhusavdelningen. Eller vi i den här fotbollsklubben. Men om de i viet känner sig hotad av domet, så det kan finnas mörk förundran. Så jag skriver mycket om det i boken också. Och exempel på mörk förundran är ju naturligtvis Hitler. Har ni tittat på filmerna som gjordes om honom? När han kommer ner från skyn i ett flygplan. Folk bara står och väntar på sin gud. Och de ser ju likadana ut i ansiktet som när jag pratade om förundran för min publik. Det är deras förundranmekanism. Han ska rädda dem. Tyskland är i skiten. Nu kommer Hitler. Han är gud. Alla står, det är stora röda, svarta, vita fanor med hakkors. Guden kommer och ska rädda dem. Alltså, förundran kan riktas negativt, som man måste skriva mycket om det. Man måste skilja på negativ och positiv förundran. Och där är en forskare jag pratar med, väldigt intressant. Och jag frågar, hur ska jag veta om det jag känner inför den här Moder Teresa, är det negativ eller positiv förundran? Den positiva förundran är den du vill hjälpa till, smälta in i andra, ditt ego upplöses. Den negativa förundran, det är när du känner lydnad, auktoritet, rädsla. Där ska du akta dig. Så fort du känner det, då är du ditt negativa förundranslandskap. Utan det ska vara den här smältande, inklusiva, schyssta. Där har du hittat rätt. Vad tror ni om det?
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Jag tror definitivt, och jag kan inte låta bli att bara tänka massor. Och att framförallt så vill jag bara säga en sak också. Vad jag verkligen gillar med det här, det är samma som var det än är, att vi kan vara med och jobba med oss själva för att öka de här sakerna. Att vi börjar få makten över våra liv. Att liksom stärka, att leta efter till exempel den rätta förundran. Att jobba med självkänslan, bli tryggare och därav också lättare kunna göra bra val och sådär. Alltså det är det jag tycker är fantastiskt med det här. Och också så här, det har varit under lång tid också det här, men hur vi äter och hur vi gör och sådana saker. Men att det här är precis lika viktigt, kanske till och med viktigare.
Och det är vi samma gånger. System som är inkopplade. Ja, så precis. Den samhörighet vi känner kring en måltid medieras delvis av oxytocinet. Och det gör den här också. Så det är samma. Och man kan säga att när vi till exempel håller på med andlighet och meditation, då är oxytocinet också med. Mm. Så det här gamla uppdelningen kropp och själ, den får vi nog säga tack så mycket Platon, nu har vi kört i 2000 år, men nu är vi färdiga. Nu börjar vi fatta att det är ett.
Precis.
Precis.
Gud, så intressant. Jag tänker, och det tänkte jag när du började förklara förundran också, att det som, för jag har ju och Yvonne tränat väldigt mycket förundran utan att veta att vi gör det, eftersom vi båda mediterar, vi båda allt sånt här och jobbat liksom med självledarskap på massa sätt och fått upplevelser. När du berättar så sitter man så här och nickar så här, ja just det, så, och så förstår man att allt det där är förundran. Men jag tror att det ord jag har använt innan har varit närvaro. Alltså när jag känner att jag är här och nu, när jag är precis i vad det nu än är. Jag har ingen aning om vad som hände innan. Jag har ingen aning om vad som ska hända sen. För mig är det det ordet som har varit närmast det du förklarar. Men det här är ju mycket bättre på sättet du förklarar. Men är ni med lite på? Så för oss
men
känns
de hänger ihop. Ja. Därför att en effekt man ser av starka förundransupplevelser är just ett förändrat tidsbegrepp som leder till, och du kommer in, du är så jävla stressad och liksom, gud vad jag är viktig, jag bara håller på. Och så bara upptäcker du en otroligt gullig liten kattunge som du bara smälter inför. Plötsligt har du tid att plocka upp den här. Så att förundran kan switcha om dig från här är jag i mitt viktiga liv, tunnelseende, bla bla bla, till snabb närvaro. Mm. Så det är en snabb växel i hjärnan. Och det märker man sätter på musik till exempel. Så kan man väldigt fort ändra sinnesstämning. Har ni tänkt på det? Nu nickar vår producent här också.
Ja, favorit Benji. Ja.
Han sitter med oss här, precis. Så att det här, jag tänkte, vi har ju ett samhälle som är väldigt inriktat på prat. Och man ska lösa allt och man ska tala igenom allt. Jag tänkte på det, Mia. Jag läste ju din bok Stark och sårbar och hur du vill diskutera allt med din man. Nej, men nu måste vi reda ut allting här. Ibland måste saker bara smälta ut i något annat. Och det finns kanske lager och läka saker under talnivån som är mycket djupare. Och jag tänker att förundran är en sån sak under talnivån som skapar liksom. Och vissa konflikter är ju så. Jag är själv mer sån som jag behöver inte prata igenom allt, utan vissa saker bara, ja men nu tunar vi in i varandra på ett nytt sätt. Och jag tror att förundran är en sån väg. Mm. Och det är jättekul att se, för jag har haft en Facebook-tävling kopplat till det här. Och alltså, gud vad mycket förundrande finns i människors liv och hur de håller på med sin musik och sin konst och sitt hantverk och sina naturrutor. Folk ägnar mycket tid åt det här, fast det har inte haft ett ord tidigare, precis som vi sa om det här med självkänsla. Man har bara förstått att här finns ett hemligt landskap bortom den här kullen. Jag vill upp dit och vara där på något sätt. Vi är inte bara mat, sova, arbete, utan det här kopplar ju till allt det andra. Mm.
Jag tänker lite så här, vad jag kan känna, vad jag tror är då förundran. Och det är lite det här som, Alltså jag gillar ju natur och blir väldigt, jag blir lycklig av träd faktiskt, jag blir det. Och mycket färger och allt det här. Men som till exempel ibland när du har suttit här och pratat, så känner jag ibland när du säger någonting så blir det väldigt äkta. Eller någonting du avslöjar eller någonting så här som man känner med. Och då får jag en sån här känsla.
Precis.
Och det, ja, och det är det vanligaste, det är den starkaste. Jag tror att det hjälper mig i mitt arbete också. Mm. Att just när jag möter en äkthet som inte finns överallt. Alltså jag är ju bortskämd väldigt mycket, eller vi är bortskämda i och med att vi möter människor som också är väldigt äkta och så. För att vi är inte syskon, vi är inte föräldrar, vi är inte någon som man kan såra eller någonting. Så att folk öppnar sig väldigt mycket när de kommer och pratar, så att det blir väldigt på riktigt. Och jag tänker att vi har ju svårt att ta in ett träd i våra konfliktsammanhang. Jag känner att vi måste piffa upp lokalen.
Nej, men vet ni vad ni kan göra?
Ja.
Ni kan ha en stor, för många av de här experimenten är gjorda med bara stora videoskärmar. Och så har de vissa typer av filmer. Så det är till exempel stora saker i rymden. Det är resor över vattenfall. Mm. Det är just den här typ valar i hav. Den typen av stora saker. Eller konserter när man går mot crescendo med liksom ett helt hav som böljar sig. Eller ni vet en OS-arena. Jag var på OS i London 2012. Jag bor i London. 80 000 människor i vågen.
Mm.
Och är bara en organism. Det är för de där. Ni kan visa det.
Ja, men precis. Det kan vi. Och det ska
och
vi
jag
verkligen.
Går ju på Hammarby-matcher. Ja, precis. Nu måste jag ändå få det sagt.
Det är
guld alltså. Det, är rätt. Det måste jag säga.
Det du gör det?
Ja.
Men jag tror ändå jag ska haka på där du var. För när du sitter och berättar, Maria, så just det här när tid och rum står still, så är det när jag jobbar.
Mm.
Så är det när vi processleder. Ah. Mm. Jag tror att vi har fått en talang, båda två, jag och Yvonne, att skapa den här närvaron och äktheten. För att någon gång i någon intervju så sa jag så här, jag träffar Gud flera dagar i veckan i mitt jobb, sa jag.
Ja.
Och det är för att jag ser människors. Jag får vara med när människor utvecklas. Jag får vara med när människor förändras. Jag får vara med när personer som inte kunde prata med varandra faktiskt kan se fördelarna med att jobba tillsammans. Mm. Alltså allt det där är ju förundran. Så jag tror vi har det lite.
Och man börjar förstå varandra. Man hör sin kollega säga någonting. Också jag tänker i grupper och i process. Just det här att jag håller med om att ord inte är allt. Men ibland också när folk börjar säga någonting. Och
de
kollegan,
äkta orden är
exakt, allt. De äkta.
Men babbelorden, det är de man är trött på.
Och där tror jag väl att vi kanske har lite fördel av att vi kan börja.
Ja,
och folk följer med.
Mm. Mm.
Vi kommer lite längre in. Eller det blir lite sannare. Och vi kan bjussa på vårt. Vilket gör att alltså, vi ger. Och människor ger tillbaka. Mm. Så det blir hela den. Mm. Vilka mer träffade du när du skrev boken?
Ja, men sen har jag ju varit också återvänt till mitt älskade Indien. Jag var ju efter hela den här konstiga ministergrejen så blev jag vd för en mikrofinansorganisation med säte i London och massa systerorganisationer runt om i världen. Och det var ju då jag började tänka liksom, men gud, nu börjar jag liksom fatta vad du hade tänkt. Alltså för att plötsligt bara skickades jag ut i världen. Och vi hade ju över 1 miljon kvinnor i våra mikrofinansprogram. Och det var otroligt lärorikt för mig. Och liksom gav mig perspektiv på fetsmäll. Min fetsmäll var ju ingenting.
Nej.
Nej, den så var ju noll. Ja. Det finns riktiga fetsmällar i världen. Och träffade kvinnor som hade fått kokande olja hälld på sig när de försökte lämna män och försökte starta ett företag med halva huden liksom bortfrätt, och de här små barnen som kröp upp i min fan. I alla fall, jag blev förälskad i Indien, detta knäppa, underbara, helt sjuka land. Och där började jag lära mig ayurveda, den urgamla indiska läkekonsten, och blev väldigt nyfiken på den. Och jag är ju biolog och fysiker, jag är utbildad vetenskapsjournalist och jag har suttit i läkemedelsbolagsstyrelser. Jag har ägnat mycket av mitt liv åt att lära mig uppskatta det västerländska sättet att bygga en systematisk, ska vi säga, kunskapsmur. Tegelsten på tegelsten och varje tegelsten är belagd och så vidare. Ayurveda har ju kört ett helt annat spår. Okej, de har hållit på i 5000 år över hela indiska kontinenten. Det var ju en massa furstedömen då, eller maharadjor och nawaber. Och där har läkarna mera empiriskt tittat på patienterna och lärt sig saker som att, jaha, människor med lite skarpare röst, de har ofta lite lättare att bygga muskler, men lite lättare att få hjärt-kärlsjukdom, och det verkar vara kopplat till tandhälsa. Oj, jag tror vi kallar dem för pittor. Och så har vi de långa, babbliga, idérika som har lite mer problem med magen och nervsystemet. Jag tror vi kallar dem för vator. Och så har vi de som har lite lättare att gå upp i vikt och är lite långsammare. Och som när de mår dåligt kan drabbas av depression. Och sen kan vi blanda ihop alla de här typerna på lotor. Så de har liksom bara empiriskt. Sen har de suttit och pratat med varandra. Vad ser du och vad ser du? Och då upptäcker de så här 2000 år sedan. Oj, det verkar finnas ett samband mellan mage och hjärna. När man mår dåligt i det ena mår man dåligt i det andra. Hjärta och tänder. Så det som vår vetenskap har hittat nu. Men de har inte lagt de här tegelstenarna på tegelstenarna. Så när man frågar dem, varför ska jag ha getsoppa i håret när jag sover dåligt? Så får man ju bara svaret, it is very good, madam.
Underbart.
Ja, underbart. Så det är inte riktigt den här, men liksom, hur ska getsoppan gå in genom huden och min, liksom in i hjärnan genom den här blod-hjärnbarriären som är ganska komplex, inte släpper in så värst mycket. De svaren får man aldrig. Men så finns det ju sådana som jag och lite andra läkarkompisar jag har, som ofta med indiskt ursprung och gärna i London, som tänker att eftersom de har hållit på och tittat på patienter i miljontals år, så har de hittat ganska mycket spännande samband. Tänk om vi kunde vara lite nyfikna på de sambanden och titta på dem med våra systematiska ögon. Därför återvänder jag, liksom jag kommer dit hela tiden. Och då upptäckte jag ju att de har ju naturligtvis upptäckt förundran redan. Men de kallar det på ett annat sätt. Så de säger att vi har den högsta formen av det mänskliga sinnet. Det är vad de kallar sattva-sinnet. Då är vi lugna, avspända, generösa, närvarande. Vi önskar andra gott. Vi tar in helhet och vi är nära Gud. Så beskriver de det. Och sen har de rajas som är sinnet under det. Som är där babblar vi för mycket. Just nu babblar jag för mycket. Och vi gör före vi tänker eller är. Och sen har vi tamas, det tredje. Och då är vi bara sura och jävliga och vill alla andra illa. Och bortförklarar allt. Och de har ju då massa knep, så det här sattva-sinnet, som ju är, jag kallar förundransinnet, hur kommer jag dit? Frågar den här läkaren på det här spåret där jag var, doktor Chandrika Devi. Chandrika betyder månljus, självklart. Hon sa, ja men det är ju flera saker. Du ska äta ungefär den typen av kost som jag beskriver i hälsorevolutionen, fast de tror ju inte på kött så mycket, va? Och sen ska du motionera regelbundet, sova, rytm, väldigt, väldigt viktigt. Sex, viktigt. De har ju en sån här väldigt, vad ska jag säga, jag älskar ayurvediska sätt att se på sex. De är så här glada och fria, men inte ett dugg vulgo. Det är trevligt. Mm. Eller hur? Det är inte det här. Det
låter som en bra.
Ja, det är bara mysigt. Mm. Och så här hemtrevligt, fast utan att vara så här vulgo. Liksom bara att, ja, jag måste ha ett ligg nu. Utan mer, ja, jag gillar det i alla fall. Och också att aktivt träna sig själv med meditation. Vad tror ni om det?
Mm. Ja. Jätteviktigt.
Sattva-sinnet, fattar ni? Hur det hänger ihop? Mm. Med meditationen. Så att de har ju redan beskrivit allt det här. Det tycker jag var ganska intressant. Det som västerländsk forskning försöker nalka sig nu med sitt mycket striktare krav på kausalitet, samband, peer review, att få in i vetenskapliga tidningar som är kosher, liksom bedömda av andra så som varande okej. Men ihop kan ju det här bli en fantastisk dans. Ayurveda, västerländsk medicin. Så att jag är väldigt nyfiken på det. Det har jag åkt och träffat. Har någon av er varit på ett ayurvediskt spa?
Nej.
Nej.
Inte varit i Indien?
Nej. Jag säger bara grattis. Mm. Det har ni framför er. Mm. Kanske inte just nu.
Nej, kanske inte just nu. Det är lite sådär. Ja. Inte just nu. Coronatider och resa och så. Så man får planera det lite som en sån sak som ska komma.
Alltså, är man en nyfiken människa så är Indien ett väldigt bra land att åka till. För det finns. Om den mänskliga spännvidden i Norden är liksom en liten så här en decimeter linje, så är det ju liksom 50 meter i Indien. Allt är bara extra allt av allt. Mycket mer.
Spännande.
Ja.
Det är väldigt häftigt att lyssna på dig. Och Jag har egentligen hur många frågor som helst. Men vi brukar göra så i våran podd att vi alltid tar upp en fråga ifrån våra lyssnare. Mm. Och så får vår gäst vara med.
Mm, kul.
Så att nu tänkte vi köra den. Mm. Och då till er poddkompisar, vi frågade Maria innan om det var okej. Och det var okej. Så. Okej, här kommer frågan. Jag har en fråga om hur jag ska hantera mina känslor gentemot min stora syster. Det är några år mellan oss och vi umgicks mycket i tonåren. Jag är idag 50 plus. Idag umgås vi inte. Jag har bjudit in henne flera gånger. Ibland har hon sagt ja, men mest nej med olika ursäkter. Vi är olika och har väl inget gemensamt. Men jag har känt att hon ju ändå är min syster. Och hon har inga direkta vänner. Och hon ringer inte och besöker vår pappa som är 85 år. Och jag vet, det är min åsikt att man hör av sig till sina föräldrar. Men tiden är ju knapp. Vi har ju inte kvar honom hur länge som helst. Och jag har haft många olika känslor gentemot henne. Men nu känner jag ingenting, tror jag. Jag har sagt till mina barn, vänner och pojkvän att jag inte orkar bry mig längre. Men ändå så gör jag väl det. För att gå vidare, ska jag göra slut då? Frågetecken. Jag vet att man kan göra det och gå vidare och må bättre. Stämmer det? Tacksam för er åsikt. Och sen låter vi alltid våra lyssnare vara anonyma. Så att vi säger anonym. Vad säger ni om den här?
Vad jag tänker är ju för det första att hon har ju inte gjort slut med sin syster. Hon skriver ju det här brevet. Så hon har ju en längtan efter sin syster. Och jag har själv förlorat en bror som hade schizofreni och som dog i en eldsvåda. En fruktansvärd olycka när han var 24. Och det gör ju att den bror jag har kvar är jag liksom så himla glad bara att han lever. Alltså jag har sänkt ribban för vad som är. Nu råkar han vara en underbar person, men jag bara, så fort jag får syn på honom, bara tack gode Gud för att han lever. Så att det har lärt mig att uppskatta det jag har på liksom en annan nivå. Så jag tänker att någonstans så längtar hon efter sin syster eftersom hon sitter och skriver det här. Men hon behöver hitta ett omtag på relationen. Att om hon går in i relationen via att du borde besöka vår pappa och det borde vara så här och så, så kan man hamna lite snett. För det kan vara alla möjliga hinder. Kanske att systern är så jävla rädd för att se pappan sjuk. Att hon är förmodligen inte där därför att hon är så rädd för sin egen sorg. Och jag vet inte. Att ett omtag förundras ihop. Krama. Skulle det hjälpa dem att göra något härligt ihop, tänker jag. Alltså, nå varandra på en annan nivå. Jag vet inte.
Alltså det är jättebra det här med ett omtag om relationen. För att det är så lätt att tänka just så här att det är för att man är syskon så ska det vara på ett speciellt sätt. Och det är ju inte alltid så. Jag vet inte riktigt vad de har för historia, men att de är olika personer. Och jag vet inte varför systern inte vill umgås lika mycket. Hon säger ändå att de umgås ibland. Hon säger ja ibland. Och jag tror att just det här omtaget, det är också att om hon vill ha en relation med sin syster så behöver hon se, vem är hennes syster? Vad tycker hennes syster om? Hur fungerar hon? Vad har hon för behov av närhet och i olika saker? Och precis som du säger, det skulle kunna vara så att det är, man orkar inte se sin förälder bli gammal. Så kan det vara. Det kan finnas andra anledningar. Det finns flera olika sätt. Så att ha en relation, det kostar lite med ens egna, som hon faktiskt själv också skriver, åsikter. Man får lägga mycket vid sidan. Och det är ingen självklarhet att bara för att man är syskon, att man bara fungerar och att man bara är tillsammans. Det är inte det.
Jag håller med er om att det är ett omtag som behöver ske. Och för att man ska kunna då göra det så behöver man våga titta lite på vad är min egen del i det här. För det skulle kunna vara så att du har gett din syster oombedda råd. Alltså har du sagt till din syster att hon borde åka och hälsa på er pappa? Eller har du varit ganska öppen med hur du tycker att det borde vara, så kan det ligga mellan er. Alltså så titta lite på vad du har för del i det här och skriv ett brev till henne där du faktiskt tar ägarskap av det. Att så här, och förklarade så här, jag saknar dig, jag skulle jättegärna vilja ha en relation med dig och jag kan förstå att jag har varit lite på eller dömande eller vad det nu än är, men om det finns någonting som du kan äga som är någonting av det som står emellan er, så har du större möjlighet i det här omtaget, så tänker jag. Ja, vad tänker du?
Jättebra. Jo. Och också det här med att verkligen se vem systern är. Hon kanske inte vill hänga 12 gånger i månaden. Hon kanske är helt nöjd och ses 2 gånger om året.
Precis, och då kan man fråga.
Ja, precis, precis. Och att man visar att det är okej.
Exakt.
För det, jag tror att det är alla relationer. Man måste utgå ifrån en förståelse av varandra. Vi är ju inne på det lite från och till, just det här. Och vi har pratat om din och min vänskap.
Mm.
Hur jag har ett sätt att liksom reagera och agera och du har ett annat. Det är alltid så. Och att för att bygga en bra och trygg relation, oavsett man är syskon eller vad det än är, så måste man se den andra och förstå och också titta på sig själv. Vad är det jag bidrar till den här relationen som inte blir bra? Till exempel råd.
Ja.
Vilket inte är helt svårt att komma med i nära relationer.
Det är... Men, alltså, allt ni säger är klokt. Och vad jag får för tankar när jag lyssnar på er är... Om jag tänker, nu vibbar jag in att jag är systern, så tänker jag kanske är lite mer introvert, precis som du säger. Och jag har ingen aning om det som en fundering jag har. Och det andra är, och det har jag sett mycket kring också mitt eget liv, när föräldrar blir gamla, båda mina föräldrar är döda och dog alldeles för tidigt, blev sjuka alldeles för tidigt. Det är enormt mycket skuld och skamkänslor kring det. Man vill alltid göra mer än man gör. Och det som hindrar en är... Att man har andra, jag hade småbarn till exempel. Och också att det är så fruktansvärt jobbigt för att man är så ledsen. Och det kanske är så bara att den andra systern klarar inte av sin egen sorg ihop med den sjuka pappan. Och så skäms hon för det och så blir hon systern som säger du borde träffa vår pappa.
Mm.
Så hon, det är både lite introvert men kanske också skuldkänslor ihop med detta som hon blir påmind om. Och då drar hon sig som en liten sköldpadda in i sitt lilla skal. Och att få tillåtelse att vara lite rädd inför pappans sjukdom av den här systern som kanske är lite mer frimodig kring det eller hanterar det på ett annat sätt. Kanske har någon partner att dela det med till exempel. Jag vet inte om systern har någon partner. Det kan vara tusen en sådana saker. Så just det här att vara ömsint med varandra i relationen. För att jag tror inte att någon vill jävlas med sina föräldrar. Alla gör så gott de kan utan man... bara kanske inte orkar hela tiden.
Och jag tror att du är inne på någonting, för att det är lätt att se de då som inte åker dit lika mycket och träffar, att de då skulle bry sig mindre eller vara själviska. Många gånger är det precis tvärtom. De vill så mycket så att de har så hög ambition på det de ska tillföra så att det blir prokrastinering. Det händer inte, för ambitionen är så hög att det måste vara jättelyckat och bra och genomtänkt och allt vad det nu är. Så att det blir för stor tröskel att liksom komma över.
Och att en del känner också så att de inte vet själva hur att de betyder för någon annan så pass mycket. Det kan kännas så att den ena syskonen är där oftare och då är den där. Och att de inte tänker att det är så viktigt att de kommer. Mm. Det är också så här sitt egen värde. Det ligger också i det.
Men framförallt så tror jag också det här att det man alltid ska tänka när man har olika relationer så här, det är att inte utgå ifrån sig själv. Utan att försöka liksom tänka sig in i den andra situation baserat på den personen är och vad den behöver. För så är det ju ibland. Alltså så här, jag vet att folk kommer till mig och säger så här, gud, jag vet den här personen skulle behöva gå hos er.
Ja.
Säger de alltid, varje dag.
Gärna
möter vi
sådana,
gärna en partner liksom, eller någon så här, eller min chef skulle behöva gå hos
verkligen.
Er eller den och den skulle behöva. Och då har vi alltid sagt det så här, fast det handlar inte om den som behöver. Vi jobbar bara med de som vill.
Ja.
Alltså att ge bort villighet till någon, det är bortkastat.
Det
är ingen idé. Nej.
Kan inte hälla. Men intressant är där, om hon skulle vilja hjälpa sin syster att nalka sig pappan, så skulle hon kunna, nu spånar jag.
Ja, gör det.
Jag tänker så mycket på när min pappa blev jättesjuk. Han hade Parkinson och blev sen väldigt sinnesförvirrad av det. Och det var så tufft. Och då hittade jag ett sätt att vara med honom som var att, för vi hade tidigare haft så kul diskussioner, men det kunde vi inte ha. han kunde knappt prata, att jag masserade honom varje gång jag kom dit. Och han blev väldigt lugn av det. Bara på fötterna och händerna, liksom inte så, väldigt anspråkslöst. Men han, och den här taktil massage pratar man mycket om i äldrevården. Det var så här, så härlig närvaro. Och vi sa inte så mycket, men det blev någonting att göra för mig. Som gjorde att det var väldigt enkelt för mig att gå till honom. Och då kom alla mina tidigare krav om hur vi skulle ha det ihop som inte längre gick och fungerade, så fick jag liksom en ny uppgift. Det blev en nyckel för mig. Och jag tänker att det kan finnas en sån nyckel för alla. Att finns det någonting som systern skulle kunna göra med deras pappa som inte är så läskigt? Gå ut och gå med hunden eller fixa i trä. Vad vet jag vad han behöver? Men något som hon är bra på. Mm. Jag är bra på massage. Så det var en kul grej för mig. Är det något systern är bra på? Alltså nu börjar vi direkt problemlösa här.
Ja, men... fast jag tycker att det är intressant det här att vad lite man pratar om sånt. För så är det ju när en förälder blir äldre eller får någon form av sjukdom som ju är väldigt vanligt, demens eller vad det är som kommer lite i taget och allt förändras, så är det ju väldigt lätt att bli blockerad. Mm. Men just det här att förstå att nu ser det annorlunda ut, så vi behöver göra något annat. Att sånt kan man dela med varandra. Mm. För det tror jag inte folk gör. Att sådär, det tog en stund. Alltså jag tycker det är ett fantastiskt exempel just det här att se att istället för att det bara varje gång man träffar sin förälder blir en sorg över det som inte längre är möjligt, hittar man istället något som är möjligt.
Mm.
Alltså hela, liksom att fokusera på vad kan jag påverka. Så att jag tror att prata mer om det som är. Mm.
Och, där, och då får du knyta ihop också. Ja, och då när någon nära har väldigt starka åsikter om vad man borde göra,
det
så hämmar det den här kreativa lösningsförmågan. Precis. Faktiskt. Precis. Så man känner sig bara dålig.
Ja, och där måste vi skilja på vad som är sant och vad som är våra åsikter. Exakt. Och värderingar. Mm. Det är, vi får försöka vara förstående. Och det kan ju vara så att att det är för sent, att din syster inte kommer vilja ha en relation. Eller det kanske till och med är så att eran pappa har varit dum mot henne när hon har växt upp och hon har aldrig berättat det. Vi har ju ingen aning.
Ingen aning.
Att det du kan göra det är att äga både din längtan efter din syster och också ställa till rätta om det är någonting som du har gjort i all välmening men som har blivit plump. Men sen får du lämna över resten till henne.
Mm.
Och om hon inte tar emot den liksom utsträckta handen så kan du ändå vila i att du har gjort allt du kan.
Mm.
Och där också att man måste inte göra ett dramatiskt avslut.
Nej.
Utan om hon ändå inte hör av sig så är det viktigast att man själv blir överens med vad man har gjort. Att man blir nöjd. Ja. Man måste inte ringa upp och säga nu gör jag slut med dig.
Nej.
Och det får en inte alltid att må bättre.
Nej.
Så att...
Systern kanske om hon får ett sånt brev behöver ett år att fundera över det brevet.
Exakt.
Så man vet liksom inte vad en sån grej... Och det kan hända nya saker. Men jag tänker när ni pratar här väldigt intressant att det är nog väldigt viktigt att systern känner att hon blir approcherad inte med villkor att hon ska börja nalka sig pappan.
Nej, precis.
På rätt sätt.
Exakt.
Utan för det egna syskonskapets skull.
Ja,
och det är liksom en annan sak. Mm. Och att det är, man ger henne frihet att sköta relationen med pappan. Men däremot att vara öppen som ett bollplank. Vad skulle du kunna, är det så att om du får gå hem till honom och städa, känns det bättre? Alltså, vissa är ju så att de vill ha något att göra och när det man inte kan för att det är svårt att kommunicera. Alltså, hitta någon nyckel in i det hela. Ställ sig bak en kaka där hemma. Eller, ja, det finns ju, alla måste hitta sin väg in i föräldrars åldrande. Mm. Och de kanske skulle kunna stödja varandra kring detta.
Precis. Mm. Men framför allt, undvik att säga vad man borde. Ja, för det blir...
Så här ska det vara.
Det upplevs dömande. Och hon har säkert fullt med eget dåligt samvete som det är. Så man behöver liksom inte hjälp. Sällan behöver man hjälp utifrån med dåligt samvete och skuld och skam. Det är vi ofta bra på egen hand.
Men alltså, jag måste säga, jag blev väldigt rörd av det här ändå. Därför att jag blev rörd av hennes längtan. Jag tyckte det var väldigt vackert. Så du som har skrivit det här, du berörde mitt hjärta när du skrev det här. Liksom att trots att det varit så dåligt så längtar du efter din syster. Det är fint tycker jag.
Jag tycker också att det är fint. Jag tycker att det är fint att jag hör också att du vill se vad som är du i det här. Att du inte bara fokuserar på liksom vad hon borde, utan att du verkligen vill äga det här. Så att vi hoppas att du liksom hittar till henne. Men om inte annat så kommer det kännas att när du har gjort det du kan, så blir det också en läkning i sig. Mm. Så blir det ju. Mm. Maria, vi skulle kunna sitta mycket med dig, men vi får väl säga så att du får komma tillbaka helt enkelt. Vi är en sån podd som man får komma tillbaka till.
Lycka till nu med podd. Spännande samtal.
Ja, kul. Mm. Och det behövs inte sägas, hoppas att boklanseringen går bra, för det vi garanterar, alltså det kommer gå lika bra, minst lika bra med förundransboken som med de andra. Och det är så spännande med det här, så vi kommer ju definitivt läsa och nörda in oss. Vi har inte hunnit ännu, för den är ju precis ny.
Ni måste berätta om ni använder, första gången ni använder förundran i någon ledarskapscoaching, så måste ni höra av er till mig, för jag kommer vara så nyfiken på det.
Ja, det ska vi. Ja, för det, och det kommer det vara precis. Det är så fortsättning följer. Hej då.
Hej då.
Hej då.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.